är väldigt viktigt att vi fortsätter att prata om ME, för att det är fortfarande någonting som behöver göras mer synligt också för allmänhetens ögon.
Mm. Men berätta, vad är det för en, vad handlar det om för en sjukdom? Den är ovanlig nämligen.
Egentligen är den inte ovanlig. Och jag kommer inte alls ihåg någon statistik och sånt nu. Men vad jag har läst tidigare så är ME vanligare än MS. Och MS är ju ändå någonting som de flesta vet vad är. Men ME är en sjukdom som påverkar många system i kroppen. Den är klassad som neurologisk av Världshälsoorganisationen. Det råder, som de brukar säga inom sjukvården, inte konsensus om den här sjukdomen, vilket betyder att vi som har drabbats av den har fallit, kanske man inte ens kan säga, vi har inte fallit mellan stolarna, utan det finns inte några stolar att falla mellan för oss. Att vi är, för att använda ett tydligt ord och ändå inte allt för kraftfullt, så en enorm orättvisa har skett mot ME-drabbade. Och med det menar jag då både vi som är sjuka med ME och våra anhöriga, eftersom att det här också påverkar våra anhöriga väldigt mycket.
Ja, nu får jag en puss av Dexter här. Han är bra sällskap här.
Han är nog en riktig liten skrotare. Mm. Riktig.
Men Susanne, för dig så är det, vet jag, ansträngande bara det att ge den här intervjun.
Ja, det är ansträngande och det har blivit, mitt minne har blivit väldigt, har blivit sämre med åren. För att påverkar också kognitivt den här sjukdomen. Och jag har svårt med ord och Dexter vill ha mikrofonen. Så det är svårt att hålla den här röda tråden. Jag klarar av att vara fokuserad om jag verkligen liksom håller mig så. Men att har jag en lite sämre dag så blir det ännu svårare. Och idag har jag en lite sämre dag så. Om jag uttrycker mig långsamt eller knycket eller någonting sånt, så hoppas jag att ni har överseende med det. Att jag försöker mitt bästa.
Vilka andra symptom har du? För jag vet att symptomen är många. Alla får inte alla och det finns olika grader av sjukdomen också. Men vilka andra saker påverkar dig i ditt vardagliga liv?
Jo, exakt, just så att den här sjukdomen påverkar oss individuellt och också att den varierar under tid och från person till person och i svårighetsgrad. För mig så är symptomen mycket med den här hjärndimma har blivit väldigt påtagligt, just med kognitivt, att ord och minnen och koncentration och så vidare. Sedan muskelsvaghet på så sätt att jag orkar inte så mycket, att jag kan krascha, jag kan bli helt utslagen efter en dusch eller någonting liknande. Och mycket, mycket illamående, mycket värk, sömnstörningar, viktförändringar på så sätt att jag har gått upp jättemycket vikt sedan jag fick den här sjukdomen. Ja, och det här PEM är ett symptom som är karaktäristiskt för sjukdomen och man kan inte få bli diagnostiserad om man inte har PEM. Så det är ansträngningsutlöst försämring som gör att varje ansträngning, om den då är fysisk eller att jag till exempel försöker jobba vid datorn eller någonting sånt, att allt sånt gör att jag blir sämre och måste återhämta mig efteråt.
Men hur tycker du då, jämfört med när vi träffades senare, hur har ditt tillstånd, hur är det, har det blivit värre eller sämre eller bättre?
Jag skulle säga att det har blivit värre eller sämre på så sätt att jag orkar mycket mindre nu än då. Och den här hjärndimman har blivit ganska jobbig, att det är någonting som påverkar eller är med hela tiden, dagligen. Att tidigare så kanske jag orkar saker bättre, men det är inte alls på samma sätt numera. Att jag måste vila mellan varje aktivitet, och då pratar jag inte om stora aktiviteter utan sånt som att duscha eller diska eller klä på mig, eller att jag kan inte, jag måste vila mellan varje aktivitet. Jag kan inte göra mycket i en, alltså efter varann, i en rad.
Så det allmänt då, vad tycker du om, ska vi säga det där, uppmärksamheten kring ME? Har det hänt någonting där överhuvudtaget? Och jag tänker forskning och framförallt samhällets inställning då till de drabbade.
Forskningen har nog på så sätt, alltså den biomedicinska forskningen går sakta men säkert framåt, och det har börjat komma fler just att det visas att det finns tydliga biomarkörer. Men det är fortfarande på forskningsnivå. Det har inte kommit ut till sjukvården eller hälsovården, och det är ju tråkigt. Forskas också mera på olika typer av mediciner. En sak som jag tycker att är intressant är att innan jag fick den här diagnosen så hade jag, alltså jag blev behandlad för reuma, att jag hade kontakt med olika reumatologer och ja, jag hade en reumadiagnos och fick då också ett biologiskt läkemedel. Och när jag började få det här biologiska läkemedlet så var det som att trycka på en strömbrytare, att jag började må mycket bättre. Och nu, jag pratade faktiskt med min neurolog förra veckan, och han berättade att det nu forskas om just det här, den medicinen, det verkningsämne i den medicinen för ME-sjuka, och att det tyder på att den medicinen hjälper. Så det var ju intressant. Mm. Men att det är ju fortfarande en lång bit kvar innan det kommer ut till sjukvården, hälsovården. Sedan så här rent allmänt om kunskapsläget, så på så sätt att jag tycker att förståelsen har ökat lite, åtminstone de som jag pratar med. Och det finns en annan öppenhet för att också vilja lära sig om sjukdomen. Och en form av lojalitet, att en medmänsklighet, att människor känner med och tycker att, men att hur kan det vara på det här sättet, att det får ju inte vara så här orättvist, det kan inte se ut på det här sättet. Så på så sätt har kunskapsläget blivit bättre.
För jag minns du sa det då förra gången vi träffades, det här är en sjukdom som inte syns utåt egentligen.
Nej, det om du inte är mycket svårt, om du är inte svårt eller mycket svårt sjuk i ME, så är det lätt inom situationstecken att folk kan tro eller att det inte syns, för att den stund som vi visar oss bland människor så kan vi se pigga och fräscha ut. Men sedan när det går till den svårighetsgraden att människor som inte kan äta själv, de kan inte ta hand om sin hygien, de kan inte göra någonting annat än att bara ligga i ett mörkt rum, så då är det ju nog mycket synligt. Men det här med att prata med en osynlig och sjukdom och sånt, så det redan i sig gör att man lite sätter krokben för sig själv. Att man gör att det blir någonting som kanske blir lite mer svårt för människor att få tag på och greppa. Jag tycker också att det går lite hand i hand med när människor säger att jag kan ju inte förstå hur du har det. Jag kan inte förstå hur det är. Den tankegången i sig tycker jag också sätter krokben för oss, oberoende vad vi pratar om som människor. För vi kan aldrig fullt ut förstå vad som händer i någon annan människas inre. Och om vi sätter det som någon sorts bedömningsskala för att hur vi ska agera eller hur vi ska relatera till en annan individ, så det blir ju ett stort hinder att komma över. Att jag tror inte att vi kanske behöver tänka att vi ska behöva förstå alla gånger.
Men vi ska ha kunskap om.
Exakt, vi ska ha kunskap om och vara öppna för att ha kunskap om. Och vi ska vara villiga att säga att jag vet inte, men jag vill lära mig. Och det här med att förstå så är också någonting som, vi vill ju förstå varandra. Och det är någonting som medmänniska till medmänniska, att vi vill ju, vi vill varandra väl oftast, hoppas jag. Så jag vill inte alls få det att låta som en negativ sak, men jag vill bara öppna upp dörren lite för att tanken bakom och hur kan vi öppna upp för att relatera till en annan individ, oberoende vad det handlar om. Det här är ju inte liksom uteslutande om ME.
Utan om allting.
Ja.
Så är det.
Du sa det också, det här är ju en sjukdom som inte drabbar bara dig personligen utan din familj också.
Ja, min man har nog blivit väldigt mycket drabbad, måste jag säga. Han har nog haft det väldigt tungt och jobbigt och det har börjat synas på honom att han är trött. Att han har det inte lätt. Och jag vet att det är så för många i den här situationen att de anhöriga de får väldigt mycket på sina axlar.
Får ni någon hjälp, något stöd, tycker du?
Nej. Vi får inte, nej. Så det är synd och jag är inte den enda. Det är mycket vanligt när man har ME att du får inte någonting från sådana här typ Kela och pensionsförsäkringsbolag och liknande. Det är ju inte någonting som man vill ha. Man, som människa, vuxen människa, så jag vill ta hand om mig själv och jag vill inte vara beroende på det sättet av någon annan. Och samtidigt så önskar man ju och hoppas och tror att ifall att en sån situation i livet uppstår att man behöver hjälp, att man ska kunna få den där hjälpen. Och att det inte ska vara att inte det ska sitta fast i hurdan diagnos du har om du får hjälpen eller inte. Att har du råkat få rätt sorts sjukdom eller?
Men vi ska prata om någonting annat nu, ja. Nämligen det som får dig att le med hela ansiktet. Det är nämligen ditt skapande, din otroliga konst.
Ja, tack. Ja. Konsten betyder jättemycket för mig och jag märker nog, det blev jättetydligt nu när jag var så dålig i den här vintern. När jag inte kunde skapa så blev det jättetydligt för mig att hur viktigt det faktiskt är. Och både för mitt kreativa hjärta men också för mitt psyke att få känna att jag kan göra någonting, jag kan bidra med någonting och det finns någonting som jag kan ge till den här världen. Ja.
Och den kanske ger dig till och med lite extra energi.
Ja, på ett sätt att när de idéerna och tankarna och visionerna kommer så blir jag ju entusiastisk och börjar spinna vidare på att vad skulle kunna vara möjligt och hur skulle jag kunna göra för att jag skulle få fram den där idén eller vilka färger skulle kunna komplettera den här tanken som jag har med och budskapet med ett visst verk och så vidare. Att det är ju någonting som verkligen gör att jag vill fortsätta och att jag vill. Alla vi människor tror jag, vi vill ha någonting att göra och vi vill få fram kanske någon form av syfte eller budskap eller åtminstone inom det här kreativa, att vi har någonting vi vill uttrycka och jag tror att vi alla vill känna att vi har en plats här i världen och i livet och det är konsten för mig.
Och du målar?
Ja, det gör jag.
Bland annat?
Bland annat, ja. Jag har målat längst. Mest oftast på papper, men det har också hänt att jag har målat på canvas och på träskivor. Men att oftast papper är mitt favorit. Min favoritteknik är akryl och bläck på grafikpapper. för jag tycker om det här papprets stadighet, att man kan utmana det här pappret, och jag tycker om hur pappret jobbar speciellt med bläcket, att det, jag älskar det. Jag älskar det. Jag tycker jättemycket om det. Men för några år sedan, och nu kommer jag inte ihåg när, så började jag göra min första skulptur. Och då fick jag, då blev jag nog fast. Det var någonting där som, jag tyckte jättemycket om det. Så jag har fortsatt med det, vad jag nog orkar och klarar av. Så, och jag tänker fortsätta med det. Jag kan inte sluta med det. Jag skulle gärna vilja göra ännu mer på den, med den uttrycksformen.
Mm. Och vi har kunnat se din konst i Österbotten och på andra ställen också. Du har varit med i fina publikationer. Och nu står du inför en riktig utmaning. Du sa att det här är det största du har gjort.
Ja, det är det verkligen. Jag tycker att det här som jag ska göra nu i år, så är min största och viktigaste utställning hittills. Att det här på ett sätt känns som att det är min första utställning, om jag kan uttrycka mig så. Nu har jag haft tidigare, men det här känns att nu är det. Jag kommer att pusha mig själv på ett sätt som inte jag har gjort tidigare. Och det kommer att vara en utställning som heter Look Within, att vi ska titta inåt. Och den handlar om kontakten till oss själva och hur viktig den är. Och att vi behöver ha den här goda kontakten inåt innan vi kan vända blicken utåt och få en bättre kontakt till vår omvärld och vår omgivning. Och med det menar jag också vår kontakt till det här allas vårt gemensamma hem, vår planet. Så den här utställningen kommer att bestå då av mina tavlor, som oftast eller alltid nästan föreställer fåglar. Och i mitten av rummet så kommer det att vara en installation som besökaren kan stiga in i. Den här installationen kommer att föreställa en skogsglänta som har brunnit. Så det kommer att vara svarta träd och svart mark och förkolnad omgivning. Och fåglar också. Och när betraktaren stiger in i den här installationen, den här skogsgläntan, så kommer ett ljud att aktiveras. Och det här ljudet kommer att vara av eld och fågelkvitter. Och där jag är jätteglad att få samarbeta med en extremt duktig ljudkonstnär, Stefan Backas, med det här, att han kommer att göra det här ljudet. Och det är jag jätte taggad och glad för, att jag ser jättemycket fram emot det.